Välkomna till kvällens undervisning om Paulus brev. Vi har kommit fram till första Korinthierbrevet kapitel 15. Vi har börjat på det förra veckan, så tittade vi på de första verserna. Och det finns mycket att hämta. Jag vet inte om vi hinner färdigt hela kapitlet idag. Vi kanske stannar mitt i det, beror på hur lång tid vi tar på det här. Men vi tar den tid som behövs för varje bit, så får vi se hur långt vi kommer. Om vi repeterar så kan vi säga det att Paulus, han presenterar det evangelium som han predikar. Det gör han med några få verser bara. Och enligt folkbibeln så säger han: jag meddelade er det allra viktigaste i vers 3. I 1917 års översättning står det ett huvudstycke. Det allra viktigaste, det var att Messias dog för oss, för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Och det här är alltså själva grundpelaren till det evangelium, det glada budskap, den predikan som Paulus sprider. Och vi jämförde också och såg att Petrus var överens med Paulus. Och vi sa också att här nämns ingenting om att man måste tro på treenigheten eller att Jesus eller Yeshua är Gud för att få bli frälst eller för att få uppleva det budskap som Paulus talar om, som ger frälsning. Utan här går det tillbaka till skrifterna, vad Tanakh som det heter på hebreiska lär om Messias. Och han tar upp flera saker då, speciellt två saker som skrifterna lär. Och det är att Messias dog för våra synder. Och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det är de här två sakerna. Han dog för våra synder och uppstod på tredje dagen, som vittnas om i de profetiska skrifterna från Mose ända till andra krönikeboken, som är den sista boken i den hebreiska Tanakh. I de svenska biblarna så har man en liten annorlunda ordning, och den följer ju Septuagintas översättning, som var den grekiska översättningen på 200-300-talet före kristen tidräkning, som ändrade om bibelböckernas ordning. Och där är Malaki den sista boken i den hebreiska bibeln. Men i den hebreiska versionen så är inte Malaki den sista boken, utan det är andra krönikeboken. Ända från början till slut i de hebreiska skrifterna talas det om honom. Vi har också läst några bibelställen som bevisar det här förra veckan, och vi ska inte göra om det, utan bara säga att liten repetition att vi gjorde det. Den som vill gå in djupare kan ju lyssna på undervisningen från förra veckan som är inspelad. Och vers 9 då kan vi fortsätta med. Jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Det här är alltså viktigt. Tron grundar sig på de profetiska skrifterna. Paulus säger: det här är det vi förkunnar. Vi förkunnar inte egna påhittade saker, utan vi förkunnar det som skrifterna lär. Och vi gick också genom apostlagärningarna förra gången och tittade på hur Paulus bevisar genom skrifterna att Messias måste lida och dö och uppstå på tredje dagen. Vi jämför också texten som talar om Jona, och vi nämnde om att tredje dagen är väldigt viktig i de profetiska skrifterna. Det är ett nyckeluttryck, tredje dagen eller efter tre dagar. Och speciellt då i Jonas bok som talar om tre dagar och tre nätter när det gäller döden och uppståndelsen. Och det här är alltså grunden för tron. Tron grundas på att ta emot det som Herren har uppenbarat genom profetiska skrifter. Tron kommer av att höra Guds ord. Tron grundar sig på att man har fått förståelse och uppenbarelse för vad Gud säger. Och när man grundar sin tro på vad Gud säger så har man fast mark under fötterna. Ni har alltså trott på det vi har undervisat, trott på det vi har predikat, och om ni inte fortsätter i den här tron så är er tro meningslös. Nu ska vi gå vidare och se vad Paulus säger om det här. Vers 12. Om det nu predikas att Messias har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Det är intressant att Paulus säger att Messias dog för våra synder enligt skrifterna och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Han börjar med att säga att det är skrifterna som säger att han skulle uppstå, och sen presenterar han beviset i den tid de levde, att han har faktiskt visat sig för sina lärjungar, för fler och för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta lever. Och det är ju ett bevis för att han har uppstått. Rent historiskt så är detta ett bevis. Men ändå så ligger de profetiska skrifterna som ett starkare bevis för att Messias måste uppstå på tredje dagen. Det är intressant att lägga märke till Paulus betoning här. Vad är det som är verkligen övertygande? Det är alltså inte erfarenheten och till och med att man har mött en uppståndelse som är det starkaste, utan det är de profetiska skrifterna som ligger som bakgrund för uppståndelsen. Och det är det som ger tyngd åt det hela. Det är alltså de profetiska skrifterna som är grunden för tron. Om det nu predikas att Messias har uppstått från de döda, både genom skrifterna och genom alla de här vittnena som kan bevisa att han har uppstått, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Det var alltså i Korint så fanns det bland er, säger han, alltså i församlingens gemenskap fanns det alltså folk som påstod att det finns ingen uppståndelse överhuvudtaget. Vi lever bara i det här livet och sen när vi dör så är det ingenting mer efteråt. De här tankarna känner vi igen, de är gamla och de har kommit upp gång efter gång i historiens lopp. Och även i Sverige finns det ganska starka krafter som undervisar den här lögnen. Och då säger Paulus, om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Messias uppstått. Men om inte Messias har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud då att han uppväckte Messias, som han inte har uppväckt om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Messias uppstått. Men om Messias inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Det här är en intressant vers. På grund av Messias uppståndelse, av Yeshuas uppståndelse, så kunde församlingen i Korint bli av med sina synder. Om man inte tror på uppståndelsen, eller rättare sagt, om inte det fanns någon uppståndelse, om inte Yeshua hade uppstått från döden, så fanns det ingen möjlighet att bli fri ifrån sina synder. Här finns alltså en koppling, en knutpunkt mellan Yeshuas uppståndelse och befrielse från synd. Nu får vi gå tillbaka och se vad Paulus sa. Han sa att Messias dog för våra synder enligt skrifterna. Och han uppstod på tredje dagen. Alltså är uppståndelsen beviset för att han dog för våra synder. Här är mycket vi kan säga om, men jag vill bara resumera med att säga att om Yeshua hade haft egna synder så skulle döden inte kunna släppa honom, om vi får tala den i de termerna. Då skulle han inte kunna bli uppväckt ifrån de döda, för då var han tvungen att dö för sin egen skull och stanna kvar i döden. Just att Gud uppväckte honom från de döda, det var himmelens sigill, himmelens insegel på att den här människan har inga synder. När han då dog så berodde det på att han bar andras synd. För syndens lön är döden. När det inte finns någon synd så blir det ingen död. Så just att den här syndfria människan dog, det var ett bevis på att han tog andras synd. Och därför så när Gud uppväcker honom från döden så blir det en bekräftelse från himlen att det var andra som han dog för. Andras synd hade han burit när han dog. Och det finns ju också profetier som talar om det. Jesaja 53 är kanske det starkaste, klaraste budskapet, profetiska budskapet som vi har i skrifterna, som talar om att han bar våra synder. Det var våra synder han bar. Så själva uppståndelsen är inseglet, är beviset på att det var våra synder som han tog när han dog. Så om han inte har uppstått så är vi kvar i våra synder. Mycket intressant. Då har också de som insomnat i Messias gått förlorade. Eftersom det då inte finns någon uppståndelse. Då har de ju gått förlorade. Det finns ju inget hopp. Om man nu tror att man ska kunna få evigt liv utan att få uppleva uppståndelse. Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom här. Vad de tänkte i Korint, om de bara tänkte att vi lever det här livet och sen dör vi, så är det ingenting mer. Eller att de tänkte att okej, vi lever nu i tron på Messias och när han kommer så får vi evigt liv. Så då behövs ingen uppståndelse då. Det kan ju hända att de tänkte så. Och nu säger Paulus, de som har dött i Messias då, som är avsomnade, insomnat i Messias, de har ju gått förlorade då om inte det finns någon uppståndelse. De kan ju inte få uppleva det här eviga livet som ni längtar efter, som ni tror på när Messias kommer, att han kommer förvandla er så att ni får evigt liv. Så det måste ske en uppståndelse för att det ska bli någonting för dem som redan har dött och har trott på Messias. Dött, insomnat i Messias, det här är också ett intressant uttryck. De som har insomnat i Messias, de har alltså dött i tron på Messias. Och eftersom de har dött i Messias så finns det uppståndelse för dem. Men om det inte finns någon uppståndelse så har de gått förlorade, säger Paulus. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Messias och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Messias uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Här är ett intressant uttryck, förstlingen. Det är det hebreiska ordet reshit. Och det finns mycket vi skulle kunna tala om det här. Hela tanken av uppståndelse, den finns inbakad i naturen. Den evige har lagt i naturen ett klart budskap om de dödas uppståndelse. I frön. Alla växter har sina frön som det skapades i början. När ett frö sås i marken så dör det fröet. Men det uppstår någonting nytt utifrån det här fröet som sås i marken. Det här är en princip som är en naturlig princip som är faktiskt ganska fantastisk, ganska övernaturlig. Hur kan det komma liv av död? Någonting som ramlar ner och förmultnar och dör. Det är en liten grodd i det här fröet som gör att det växer upp någonting nytt. Det här är en fantastisk bild och ett underbart budskap som skaparen ger till alla sina skapade varelser. Om just att det finns en uppståndelse efter döden. Och om man tittar på berättelsen om skapelsen. Så talar det om hur den evige formade djur utav marken, alltså tog ju material från jorden och formade djurens kroppar och de fick ju själar, men så formade också människan. Det är alltså i första Mosebok 2:7 där det står Vayitzer Hashem Elohim et ha-adam afar min ha-adama Vayipach be'apo nishmat chaim Vayihi ha-adam Lenefesh Haya. Och den evige Gud formade människan från markens stoft. Och så blåste han i hans näsa livsande, Nishmat Chaim. Och så blev människan en levande själ. Här talas ordet vayitzer, vayitzer, och det är en dubbel jod. De två första bokstäverna i yitzer, som betyder formade. Egentligen är det futurum, men när det var framför så blir det dåtid. Där är det alltså två jod. Och jodet är den minsta lilla bokstaven i hebreiskan, i den moderna hebreiskan. Och det ser faktiskt ut som en liten grodd. Nu var inte den gamla hebreiskan sån, men den hebreiska som vi har då ser faktiskt ut som två små groddar. När du ser hur djuren formades i första Mosebok, så finns inte det dubbla jodet med. Det är bara ett litet jod när Gud formade djurens kroppar. Men när han formade människans kropp så var det ett dubbelt jod. Första bokstaven är dubbel. Och rabbinerna lär att det betyder att han formade kroppen dels för det här livet och dels för ett uppståndelseliv. Det finns en grodd i människans kropp. Och rabbinerna går så långt att de säger att den sitter här bak i en av nackkotorna. En nackkota som heter Luz. De ger till och med ett namn på den här kotan som då räknas som grodden i människans kropp för uppståndelsen. Så i den hebreiska texten i Toran så finns det små antydningar om att kroppen, människokroppen, är en speciell skapelse som har grodden för att växa upp till en ny kropp, precis som alla andra frön. Och det här är liksom själva tanken när det gäller uppståndelsen, att det är någonting som sås i jorden, det sås ett frö och det kommer att bära frukt. Så att den som tvivlar på uppståndelsen man tycker att det är för fantastiskt, för övernaturligt och så vidare, han kanske inte tänker riktigt vilket under det är varje gång som ett frö faller i marken och dör och det blir ett nytt liv. Så här har ju faktiskt den evige gett ganska mycket naturliga vittnesbörd om att det finns en uppståndelse, även då om man för över det till människan. Inte bara för säden i växterna. Och det här ordet förstlingen då, det kopplar i första hand till den första frukten som Israels folk skulle bära fram i templet varje år. Den första skörden, den första omern, den första delen utav kornskörden som man skördade på våren och som man fortfarande skördar på våren här i Israel varje år. Första biten av skörden, den kallas för Omer Reshit Ketzirchem. Det är alltså i tredje Mosebok 23 och 9 och framåt. I vers 10 finns just det här uttrycket. Omer Reshit Ketzirchem. Den första, det är Omern som är den första av eran skörd. Det ska ni föra fram till prästen. Och det här är också en bild på uppståndelsen. Skörden, första skörden varje år, är en bild på uppståndelsen. Och det här offret då som man gjorde utav kornmjöl, man gick ut till fälten under precis efter Pesach, efter att man hade slaktat offret, påskalammet. Och så gick man ut på fälten och skördade den första skörden. Och den tog man in i templet och så preparerade man de här kornen, man rostade dem, man såg till att de blev torra, och så malde man dem och så sållade man dem, siktade man dem och såg till att det blev mjöl utav det här, och så fick man det måttet som kallas för omer. Det är i andra Mosebok 16:16-36 så sägs det motsvarar en tiondels efa. Alltså något under 4 liter, 3,6 ungefär. Och då offrade man det i templet med som en deg inför Herren. Och det var dagen efter sabbaten. Och det finns lite olika diskussioner mellan sadduceer och fariseer, karaiter, när den här omen skulle offras i templet. Och det är ju det som ligger till grund för hur man ska räkna fram till Shavuot som är pingst. Men allt tyder på att under andra templetid och när Yeshua dog, så han dog på torsdagen, vilket var den 14:e dagen i Nisan. På fredagen så var det den första dagen i det osyrade brödets högtid, som var en högtidsdag, det var en sabbatsdag. På lördagen var också sabbatsdag, och så uppstod han natten eller morgonen till söndagen, vilket då var den 17:e dagen i den första månaden, då man skulle offra omer dagen efter sabbaten. Så den här bilden av att man offrade första skörden utav kornet i templet efter Pesach-offret, det är en bild på uppståndelsen. Och Paulus anknyter i sin undervisning här i första Korintbrevet 15 just till den här första omern som gavs i templet dagen efter sabbaten efter Pesach. Idag har man ett annorlunda sätt att räkna, som man tar dagen efter högtidssabbaten i Pesach, så det blir alltid den 16:e Nisan. Men jag är övertygad om att Toran talar om dagen efter veckosabbaten, och i det fall det året som Yeshua dog så inföll det just den 17:e Nisan. Och det var samma dag som arken vilade på Ararat, som också en bild på uppståndelsen, det nya livet. Den här Omer Reshit då, Reshit Ketzirchem, Reshit är ett intressant ord, det betyder förstlingen av. Och Reshit Ketzirchem, förstlingen av er skörd. Och här kopplar då alltså Paulus ihop den här texten i 3 Mosebok 23, vers 10, med uppståndelsen av Messias. Han kallas för Reshit Ketzirchem, förstlingen av er skörd. Ordet Reshit kanske ni känner igen om vi lägger på en bokstav framför det. Ordet Be. Be Reshit. Be betyder i eller genom. Och då kommer vi faktiskt till första Mosebok 1:1 där det står Be Reshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. I begynnelsen eller i Reshit skapade Gud himmel och jord. Eller himlarna och jorden som det egentligen står. Så du kan också översätta det här ordet Bereshit som genom förstlingen skapade Gud himlarna och jorden. Och då finns det till och med in i skapelsen ordet Reshit som då kopplar till den första skörden varje år i 3 Mosebok 23:10. Reshit Ketzirchem, ordet Reshit, om du tittar hur det används i skriften så är det bland annat när det är det första skörden i året. Det är väldigt intressant. Själva skapelsen skapades i Reshit som är Messias. Messias är förstlingen. Och det tar Paulus upp också i Kolosserbrevet där han utvecklar termen Reshit på ett alldeles utomordentligt sätt och säger att han är förstlingen i allting innan skapelsen och uppståndelsen och i allt så är han den förste. Okej, nu går vi tillbaka till texten här i första Korinthierbrevet 15 där Paulus säger att han är Reshit. Om nu han är förstlingen av skörden, Reshit Ketzirchem, av er skörd, så betyder det att det kommer andra efter. För förstlingen är ju det som är den allra finaste och det första som man skördar. Men det betyder ju att resten kommer ju också sen efteråt. Så just ordet reshit, ketzirchem, förstlingen av er skörd, innefattar tanken att det här är bara början till någonting väldigt stort. Den här första lilla skörden som presenterades i templet var ju väldigt lite jämfört med all den stora skörd som fanns ute på fälten som skulle inbärgas i och med att det började skörden nu då, reshit. Det innebär då att Paulus säger att när Messias uppstod så var det bara begynnelsen till någonting väldigt, väldigt, väldigt stort. Det är det som ligger bakom hans undervisning här i 1 Korinthierbrevet 15. Eftersom Messias är förstlingen så kommer det andra efteråt. Det är kapitel 15, vers 20. Men nu har Messias uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Kom ihåg att Hashem sa till Adam, den första Adam, om du äter av den dag som du äter av den här frukten kommer du att döden dö. Det innebär då att Toran lär att döden kom in i mänskligheten, i människans värld, på grund av Adams olydnad. På grund av Adams synd så kom döden in. Innan Adam åt av den här frukten så fanns inte döden för människan. När Adam åt av frukten så kom döden in. Och det säger också rabbinerna i Bereshit Rabba 8 och 11, 16 och 6 och siffra 27a och andra böcker, väldigt gamla rabbinska och judiska böcker, lär att Adams synd fick med sig död i den här världen. Nu tror jag personligen att döden fanns för både växter och djur. Att bladen som ramlade från träden förmultnade även innan Adam tog av den förbjudna frukten. Och även djuren, jag tror inte de hade evigt liv, utan de dog och de blev användes deras kroppar till marken som gödsel, och sen så deras nya barn eller ungar fick föra släktet vidare. Jag tror att när Paulus talar om att döden kom in i världen genom en människa så är det inte frågan om hela skapelsen utav växter och djur, utan människans värld. Det var i människosläktet som döden kom in. Eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Här jämför han då den första Adam och Messias. Det som den första Adam gjorde, det påverkade hela mänskligheten. Och på samma sätt så finns det möjlighet för en annan människa då, som är av en syndfri människa som är Yeshua. Han representerar hela människosläktet. Från Guds synvinkel så är han hela människosläktets representant. Därför kallas han för den sista Adam, och han kallas för den andra människan också. Men Yeshua som överste präst, precis som överste prästen i Israel, representerar hela Israel, och hela Israel representerar hela världen, så representerar rent juridiskt Yeshua inför Gud i himlen, som är den högsta domaren, hela mänskligheten. Han representerar Israel och hela mänskligheten som den himmelske överste prästen. Så när han dör och uppstår så dör mänskligheten och uppstår mänskligheten i honom från Guds synvinkel. Vilket innebär då att på samma sätt som Adam införde döden för alla hans ättlingar, så kunde en enda människa införa liv från död för alla människor. Paulus jämför de här två, Adam och Messias. Men var och en i sin ordning, Messias såsom förstlingen, den första, och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Du måste alltså vara i Messias för att få del av uppståndelsen. Den som inte är i Messias får inte del av uppståndelsen. Och det sker när han kommer tillbaka vid hans ankomst, säger Paulus. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Det verkar som att han talar om Messias regering här under 1000 år. Under de här 1000 åren, och tydligen också nu under den messianska tidsåldern som är efter Jesuas uppståndelse 2000 år, och sedan kommer det messianska riket 1000 år, så är det ett regerande från Jeshuas sida, och han regerar till dess att han har lagt alla fiender under sina fötter. Och här också ett citat från första Mosebok tillsammans med psalm 8 vers 6, där det står att allt lades under hans fötter. Och det är ett citat med tanke på Adam. Allt lades ju under Adams fötter, fyrfota djur och fiskar och så vidare. Och det här är alltså en profetisk förebild för den nya människan, den andra människan som är den uppståndna människan, han som förde in liv till mänskligheten. Han kommer att regera till dess att allting är underlagt hans regering. Så där har vi också en jämförelse mellan Adam och Messias i det här citatet. Som den sista fienden berövas döden all makt, vers 26 i första Korinthierbrevet 15. Den sista fienden döden, den berövas all makt. Allt har han lagt under hans fötter, men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Messias, alltså den evige. Och när allt har blivit lagt under honom, under Messias, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Det här är väldigt stora ord och jag förstår inte dem, men jag försöker att förstå dem mer och mer. Vad innebär det att Gud blir allt i alla? Det hisnar i tankarna. Vers 29. Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas skull, om döda inte alls uppstår? Varför döper man sig då för deras skull? Det här är en av de mest svårtolkade verserna i Paulus undervisning. Den här boken, The Jewish Annotated New Testament från Oxford University, ger 3 förslag till att förstå vad Paulus skriver. Det har tolkats som washing the dead, alltså att man tvättar de döda, vilket man gjorde på den tiden. När någon dog så tvättade man deras kroppar innan de blas i graven. Kom ihåg att ordet döpa betyder doppa. Eller renings, att man går igenom ett reningsbad. Så att det svenska ordet döpa är väldigt religiöst i sig. Men ordet döpa i den grekiska texten som ligger till grund för den här översättningen vi läser här, den har inte den här religiösa innebörden som vi läser när vi läser den svenska översättningen av ordet döpa. Så det kan förstås som att man tvättar de döda, säger den här kommentaren. Det andra är att posthumous baptism, att man döper sig för andra när de har dött, vilket då praktiseras utav mormonerna. Man döper sig alltså för de som redan har dött, för att man då på något sätt ska rädda dem och låta dem få del av uppståndelsen. Det är en mycket märklig tolkning och en obiblisk tolkning av Paulus ord som mormonerna tror på och praktiserar. Och den tredje tolkningen är martyrdom, alltså en martyrskap. Så eftersom man kan översätta versen "For the sake of the dead" skriver de här. På grund av de döda. Så är det folk som låter döpa sig. Det betyder också då att de som har dött kanske får sånt intryck så att de låter döpa sig. De tar tron på allvar och ser de som har gett sitt liv för sin tro, martyrerna. Och det ger inspiration till andra som när de ser hur de dör och blir som de dör i sin tro och övertygelse, så blir de så inspirerade att de själva kommer till tro och låter döpa sig på grund av dem som har dött. Det för mig är den mest logiska tolkningen, den här tredje som presenteras här. Då får man ju just det här argumentet att ni såg ju de här martyrerna som dog för sin tro. De lämnar inte sin tro trots att de fick lida så mycket och dö för sin tro. Och det betyder då att om ni låter döpa er, eller de som låter döpa sig på grund av de här martyrerna, det är ju för att de övertygar om martyrerna kommer att uppstå igen. För varför dör de i sin tro om inte det har någon betydelse? Tron. Om de är döda, då har det liksom, de tjänar ingenting på att ha dött i sin tro. Det var ju bättre att de hade förnekat sin tro och levt vidare om de skulle få ut någonting av det. Men just att de gav sitt liv i tron, det ger ett bevis på att de trodde på uppståndelsen och att det kommer att bli en uppståndelse. Om vi, och vi då, vers 30, och vi då, varför utsätts vi? Varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Vi är ju nära döden hela tiden. Om vi inte trodde att det fanns någon uppståndelse, varför skulle vi ge oss ut på det här sättet och riskera våra liv på det här sättet? Jag dör varje dag, så sant som jag i Messias Yeshua, vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag haft för nytta av det om de döda inte uppstår? Låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Det är ett citat från Jesaja. De här vilddjuren som han nämner om i Efesus, det skulle kunna både vara människor och djur. Om vi tittar i Apostlagärningarna 18 och 19 och så vidare, så ser vi att det var ett stort upplopp i Efesus just mot Paulus och hans undervisning. Så det ligger ju närmast i hans att man tänker att han kallar de här Demetrius och hans kompisar för vilddjur. Men det skulle ju också kunna vara att han blev faktiskt utsatt för den här hemska romerska praxisen att man kastar vissa människor inför vilddjur så att de ska få stå och se hur länge de klarar sig. Men å andra sidan så var Paulus en romersk medborgare, så jag tror inte att han skulle kunna överhuvudtaget få med om någonting sånt. För det gjorde man inte med romerska medborgare, utan det gjorde man med slavar och andra. Men han var alltså nära döden i Efesus på grund av det upploppet som skedde där. De ville ju döda honom på grund av det han predikade. Att de här falska gudarna inte var några gudar överhuvudtaget. Han attackerade den ande som fanns i Efesus, som var tillbad gudamorden. Som fanns där en ande utav att tillbe jungfrun. Låt er inte föras vilse, dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud, till er skam säger jag det. Nu kan någon fråga, hur uppstår de döda då? Varför slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Här kommer just själva huvudargumentet för uppståndelsen. Det har att göra med själva skapelsen, med att så och skörda. Och det finns till och med i Talmud, i Sanhedrin 90b, finns en liknande text. Jag ska försöka översätta här lite enkelt från engelska. En samaritansk patriark frågade Rabbi Meir: jag vet att de döda ska komma tillbaka till livet, men när de uppstår, kommer de att bli nakna eller klädda? Han svarade: du kan förstå det från svaret från Kalva Homer-argumentet som baserat sig på vetekornet. Kalva Homer, det betyder på hebreiska enkelt och material. Och det är den första tolkningsregeln när man ska förstå Toran, som är ungefär så här: om det är rätt, om A är rätt i förhållande till B, eller rätt sagt, om B är rätt i förhållande till A, hur mycket rätt är det inte då C i förhållande till A? Det är liksom en jämförelse, så att det blir ett enkelt argument som sedan förs över på ett tyngre argument, och det finns i hela skriften. Till exempel profeten säger: om ni inte kan springa med människor, hur ska ni nu kunna springa med hästar? Sådana här grejer då. Kalva Homer. Och då ska du grunda den, när du grundar din tolkning på uppståndelsen, så ska du använda det av Kalva Homer, säger Rabbi Meir till den här samaritanska patriarken. Och så fortsätter han och säger: titta på vetekornet. Om ett vetekorn som begravs naket sprudlar upp och får många kläder, hur mycket mer kommer det inte att bli så för de rättfärdiga som blir begravda i sina kläder? Det är i Sanhedrin 90b. Här har vi också argumentet om vetekornet. Och vår mästare Yeshua sa ju också det, att om inte vetekornet faller i jorden och dör, så blir det ett ensamt korn. Men om det faller i jorden så bär det mycket frukt. Han talar om sig själv som vetekorn. Så han förutsåg där att han var tvungen att dö för att det skulle bli mycket frukt utav hans död. Uppståndelse kommer bara av död. Och skörd kommer bara av sådd. Om man inte sår så blir det ingen skörd. Om det alltså inte blir en död så kommer ingen uppståndelse. Men när det kommer en sådd och en död i det här, den här principen av korn som har de här groddarna i sig, så blir det en underbar skörd och en uppståndelse. Och här jämför Paulus hela tanken av uppståndelse med just den här naturliga delen av sådd och skörd. Och då jämför han då de olika kropparna här då. Och det, vi ser ju argumentet ifrån Talmud. Nu kan någon fråga: hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Precis samma sak som den här i Talmuden frågade: du oförståndiga, vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn. Han menar då att den som säger så här: hur uppstår de döda, varför slags kropp har de när de kommer, det är en som tvivlar på uppståndelsen. Och därför så svarar han då, han menar liksom, ni använder ett argument, vad blir det för kropp då ungefär? Och då säger han: du är oförståndig, titta på naturen, lär dig. Använd dig utav Kalva Homer, den här tolkningsprincipen. Om det här är en enkel grej att förstå, hur mycket... Om det är så i det naturliga, hur mycket skulle det inte vara för människan då? Vad du sår har inte den gestalt som ska bli till. Med andra ord, den kropp som du sår, den är inte samma kropp som står upp, precis som vetekornet. Det är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger den en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Om vi nu jämför med det som Rabbi Meir sa i Sanhedrin 90, så menar han, när en rättfärdig blir begravd med sina kläder, så är det inte ens fysiska kläder han menar, utan hans rättfärdiga gärningar. För i skriften, och vi ser också i Uppenbarelseboken, att en rättfärdig människas gärningar är hans kläder. Så det som han har gjort rättfärdigt, det är det som du begravs med de här kläderna. Och om nu ett korn som är naket ger en skörd med olika kläder, om man då tänker på hur det växer och blir olika kläder på vetekornet när det växer upp. Vetekornen, det blir flera stycken. Om en rättfärdig dör i sina kläder, som är hans goda gärningar och rättfärdiga gärningar, så kommer det att bli en underbar uppståndelse av den människan. Inte allt kött är av samma slag. Vers 38. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frödes egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det såg vi ju där i också i första Moseboken, när Gud danade djuren så användes ett ord, och när han danade människan så var det ett speciellt ord. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen har en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Och här ser jag en koppling till den dröm som Josef fick. Ni kommer ihåg, han drömde dels om att de var ute på marken och band kärvar. Och hans bröders kärvar reste sig. Hans kärvar reste sig och hans bröders kärvar böjde sig inför hans kärve. Och det var ju en profetia som uppfylldes i historien. När Josef var i Egypten så kom ju hans 11 bröder, för han hade 11 kärvar i drömmen, och böjde sig ner inför honom. Men drömmen om solen och månen och 11 stjärnor som skulle buga sig för honom, det var en mycket märklig dröm. Och det var den drömmen som hans pappa Jakob ifrågasatte honom för. Vad är det för dröm du har haft? Han kanske ifrågasatte, han trodde kanske att det var från Hashem, men han liksom förstod den inte. För den är märklig. Solen och månen motsvarar ju pappa och mamma. Skulle pappa böja sig för sin son? Det är otänkbart i den kultur som Jakob och Josef växte upp i, att pappan skulle buga sig för sin son. Det är ju tvärtom. Det är ju sonen som ska hedra sin fader. Och det står ingenting i skrifterna att Jakob, våran förfader, skulle ha bugat sig för Josef, Hatzadik, den rättfärdige, när han kom till Egypten. Jag tror inte att Jakob bugade sig som drömmen nämnde om för sin son. Och dessutom så talas det om månen som då är mamman till Jakob. Som Josef, menar jag. Josef mamma, Josef. Hans mamma hade ju dött när Benjamin föddes. Så hon fanns ju inte då. Det var hans fostermamma som levde då. Menade drömmen att det var hans fostermoder som skulle böja sig inför sin fosterson? Eller var det hans äkta moder, månen, som skulle böja sig för honom? Hon som hade dött. Här finns en koppling till uppståndelsen. Och här finns en koppling till Messias. Den första drömmen som han drömde, det var en naturlig dröm som talar om det som skulle hända när Josef Hatzadik kom till Egypten, när hans 11 bröder skulle komma och böja sig inför honom. Det uppfylldes och helt riktigt. Men den andra drömmen har aldrig någonsin uppfyllts i hela världshistorien. För Josefs pappa böjde sig inte för honom när han kom till Egypten, och hans mamma gjorde det definitivt inte, för hon var död. Men det kommer att uppfyllas i Messias. Det är en messiansk dröm som talar om Josef, Ben Josef, alltså Messias, Josefs son. Han som skulle utlämnas av sina bröder, han skulle säljas till hedningarna, han som skulle bli kung, få ett annat namn, få nya kläder. Han som skulle rädda världen från svält, han blev världens frälsare. Och han som räddade Israel från svält, han blev Israels frälsare. I framtiden kommer han att bli hedrad utav Jakob och Rachel. Och de kommer att böja sig och Israels stammar kommer att böja sig inför Messias. Solen, månen och stjärnorna kommer att böja sig inför den tillkommande Messias. Vid uppståndelsen, när Rachel kan vara med, när den här drömmen har uppfyllts i sin fulla potential, då får vi se det här. Och det finns ju ett eko här i Paulus undervisning i 1 Korinthierbrevet 15. Solen och månen och stjärnorna nämns om i 15 och 41. Och det är Israel det är frågan om. Olika nivåer av uppståndelse inom Israels folk. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Och där talas om, det är också kopplat till Daniel kapitel 12 tror jag det är. Vi ska titta på det. Vi ska läsa från vers 1. På den tiden ska Mikael träda upp. Och ordet träda upp är inte riktigt bra översatt. Det är bättre att säga på den tiden ska Mikael stanna upp. Han ska ställa sig och stå still. Med andra ord, han kommer inte att försvara Israel längre. På den tiden ska Mikael stanna upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de vara frälsta som finns skrivna i boken. Israels folk, alla av Israels folk som är uppskrivna i livets bok kommer att bli frälsta. Och många av dem som sover i mullen ska uppvakna. Somliga till evigt liv och somliga till smälek och evig blygd. De förståndiga ska då lysa så som fästet lyser. Det är alltså himlen. Vi ska se om de översätter det här i Svenska folkbibeln. Himlavalvets ljus. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Lysa som stjärnor alltid och för evigt. Här talar det alltså om de rättfärdiga. De som har fört många till rättfärdighet kommer i uppståndelsen att lysa som stjärnor alltid och för evigt. Här har vi också ett eko i Paulus undervisning om solen, månen och stjärnorna. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Ser vi alltså i uppståndelsen finns det olika nivåer. Beroende på de kläder inom citationstecken som fröet hade när det begravdes. När det såddes i jorden. På grund av de goda gärningar, på grund av de rättfärdighetsgärningar som man har när man begravs, så får man en uppståndelse med mer eller mindre härlighet. Den bilden ser vi här väldigt klart. Så är det också med de dödas uppståndelse. Hur är det med de dödas uppståndelse? Jo, det är olika glans, skriver Paulus. Solen har sin glans, månen har en annan och stjärnorna har ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det är alltså skillnad i glans mellan oss när vi står upp beroende på hur vi har levt i den här världen. Och det säger också Daniel, eller ängeln till Daniel i kapitel 12, vers 3. De förståndiga ska lysa som himlavalvets ljus. Det är inte så starkt ljuset som finns i himlavalvet. Men de som har fört många till rättfärdighet, de kommer att lysa som stjärnorna. Det är ännu starkare ljus. Olika glans som man får i uppståndelsen. Beroende på vad man har gjort i det här livet. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Förgängligt betyder att det kan dö eller förmultna, förstöras. Det som sås förgängligt, våran kropp är förmultningsbar. det kommer att uppstå oförgängligt till ett liv som inte kan förstöras. Därför säger också texten i Daniels bok, för alltid och för evigt kommer de att lysa. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Lägg märke till vad texten säger. Texten säger inte, det sås en jordisk kropp, det uppstår en ande. Det är väldigt många som tolkar det på det här sättet. Väldigt, väldigt många som tolkar. Man dör och så fortsätter anden att leva i himlen. Man kommer till himlen när man dör. Det är frälsningen. Det här är inte Bibelns budskap. Bibelns budskap är att man måste uppstå ifrån döden. Kroppen måste få liv igen efter döden. Därför så är det två olika typer av kroppar, materia, material som du kan ta på. Det är en kropp. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. En kropp som styrs av anden, som kommer från anden, men det är en materiell kropp. Om det finns en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet, den första människan, Adam, blev en levande varelse. Det är ett citat från första Mosebok 2:7. Som vi läste förut. Han blev en levande själ, som det står i hebreiskan. Den första människan, Adam, blev en levande själ. Den sista Adam blev en livgivande ande. Det här blev han när han uppväcktes från döden. Han blev då en livgivande ande. Det är alltså den uppståndna människan som är en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Och Yeshua var ju jordisk. Han var Ben Adam, som det heter. Han säger om sig själv Ben Adam, som betyder människosonen. Adams son kallar han sig själv. Ben Adam, människosonen, Adams son. Han var alltså jordisk. Han föddes som en jordisk människa. Och dog. Han kunde ju inte dö om han inte hade varit jordisk. Och hans död är ju den första då som har dött och uppstått i sitt slag. Det har ju många som har kommit upp till liv igen. Många har fått liv efter att ha dött. Men inte fått uppståndelse livet som Messias Yeshua. Så han är den förstligen i sitt slag som har dött och uppstått. Han dog som jordisk men han uppstod som en andlig människa. Och det står så här, den första människan var jordisk. Den andra människan kom från himlen. Alltså uppståndelsekraften kom från himlen. Det var genom den eviges ande som Yeshua fick nytt liv. Och därför så är den här andra människan som är uppståndelsemänniskan, den är från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Han talar här om skörden. Precis som att Yeshua fick uppleva uppståndelsen, så kommer alla hans lärjungar, man kan kalla det så, efterföljare, de som tror på Hashem och är i Messias, kommer att få uppleva samma typ av uppståndelse som Yeshua. Så våran uppståndelse blir alltså inte en uppståndelse till att vi får dödliga kroppar, utan vi får odödliga kroppar, precis som Yeshua fick. Det är ett liv som är oförstörbart, som Yeshua fick när han uppstod från döden. Därför säger Hashem om honom, du är min son, jag har idag fött dig. Där fick han evigt liv. Yeshua fick evigt liv vid uppståndelsen. Han blev proklamerad som Guds son vid uppståndelsen, som den evige förstfödde från de döda. Och i det fallet så är han vår förelöpare. Han har gått före och brett vägen. Och det som har hänt med honom, det kommer också att hända med oss. Och så står det så här: så som den jordiska människan var, är också den jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Det kommer att vara en avbild av honom. Men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike, inte heller ärva det förgängliga, det oförgängliga. Men kött och ben kan ärva Guds rike. Därför säger Yeshua när han uppstod: titta på mig, jag har kött och ben. Ta på mig. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Därför säger han inte kött och blod, för blodet har han inte kvar. Så det verkar som att uppståndelse människan, våra kroppar i uppståndelsestadiet, kommer inte att ha blod. Se, jag säger er en hemlighet, vers 51. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. Här talar han om döden som en sömn. Och då menar han då att alla som lever nu, vi kommer inte alla att dö. För Yeshua kommer tillbaka, och då finns det ju några som inte har dött utan lever kvar just när han kommer tillbaka. Och då säger han att vi kommer alla att bli förvandlade. Så den här processen av uppståndelsen kommer för en del att bli att man blir iklädd den nya människan, uppståndelsemänniskan, utan att behöva bli avklädd denna kroppen. Man behöver alltså inte dö och läggas i jorden, utan man får del av uppståndelsekroppen direkt. Det blir som ett iklädande. Paulus tar upp också det i andra Korinthierbrevet 5. Om jag minns rätt det kapitlet där. Vi ska alla förvandlas, säger Paulus. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Och han talar om shofar här. Shofar-ljudet. Som spelas innan Yom Teruah. Under en hel månad innan Yom Teruah så spelar man i shofaren. Och det verkar som att just den sista shofaren är en anspelan på just Yom Teruah, Rosh Hashanah, som är dagen då de döda kommer att väckas upp till liv. Enligt den judiska traditionen och även enligt det som Toran uppenbarar om just Yom Teruah, så är det den dagen som de döda kommer att väckas upp. Det är uppståndelsedagen, den första dagen i den sjunde månaden i judiska kalendern. Som motsvarar september. Någon gång september och oktober kanske. Det beror på lite grann hur det är varje år. Alltså den första högtiden under höstens högtider, som är uppståndelsehögtiden. Därefter så kommer Yom Kippur 10 dagar. Och sen är det Sukkot 5 dagar efter Yom Kippur. Och det är ju en bild på Messias återkomst och det som kommer hända efter han har kommit tillbaka hit till jorden. För när han kom första gången så uppfyllde han de högtider som var på våren. Pesach, som vi nämnde, var ju offerlammet som dog, som genom vars blod som man blev friad från döden. Så var det osyrade brödets högtid som ett resultat av hans död, som att man får bli av med all synd i sitt liv. Och så var det förstlingskärven, eller förstlingsskörden som offrades i templet, som är uppståndelsen. Och sen räknar man 50 dagar fram till Shavuot som är pingst. Och där anden blev given som en själva konklusion eller ett slutklämmen på hela processen av Pesach och det som man upplevde då. Och sen kommer höstens högtider som det andra blocket av högtider. Och det börjar just med Yom Teruah som är uppståndelsen. Och där man spelar shofar som talar om att man ska vakna upp ifrån sin sömn. Och det är just en bild på uppståndelsen. Och då kommer shofaren ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, säger Paulus. Och vi ska förvandlas. Med andra ord, vi som lever kvar ska förvandlas. Det blir på Yom Teruah. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Yeshua Messias. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Det var inte så bra översättning där. Alltid överflödande i ert verk för Herren, står det i 1917 om jag minns rätt. Vi ser det. Alltså, mina älskade bröder, var den fasta och orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Verket i Herren skulle kanske vara en bättre översättning. Om du är överflödande i verket i Herren, eller Herrens verk, det är alltså inte ditt verk som du ska flöda över, utan hans verk. Arbeta hängivet för Herren, alltså Herrens verk. Du ska jobba tillsammans med Herren Yeshua. Då är det inte förgäves. Vi vet, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vårt arbete utanför Herren kan vara förgäves, men vårt arbete i Herren är inte förgäves. Det blir andra ord, våra kläder som vi får, som ger uppståndelse kroppen, när vi arbetar i Herren, så kommer det att ge skörd. Det kommer att bli en bättre uppståndelse, beroende på vad vi gör här och nu. Vers 56 är lite svår. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Min första bibellärare, Johan Karlsén, han sa det här är kräftgång. Han går kräftgång, alltså var baklänges här liksom, i den här texten. Jag vill göra som David Stern här, att den här versen är en summering eller ett sammandrag av det som Paulus har undervisat i utförligt mått i Romarbrevet, speciellt Romarbrevet 3, 19-31, Romarbrevet 5, 12-21, och Romarbrevet 7, 1-25.
Hur tolkar man när Jesus säger till den mannen som dog precis på korset, när han var korsfästelse, idag ska du vara med mig i paradiset? Sen så Jesus säger också, i mina faders hus finns många rum. Hur tolkar man det, dessa texter? Så en lite kristna tradition, de säger allt. Men om du kommer till hemmet, åka till hem eller till himlen.
Mm. På den första frågan där om vad Yeshua sa när han hängde på trä, att sannoliken, sannoliken säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Nu fanns det inte punkter och komman, varken i den arameiska texten eller i den grekiska texten, vilket gör att när man lägger in komma så tolkar man texten. Och då kan man alltså tolka den här texten på två olika sätt. Du kan sätta kommat så här: sannoliken, sannoliken säger jag dig, komma, idag ska du vara med mig i paradiset. Det går att läsa texten på det sättet. Den går också att läsa så här: sannoliken, sannoliken säger jag dig, idag, komma, du ska vara med mig i paradiset. Och du kan inte med texten i handen säga att han sa varken det ena eller det andra. Det kan vara vilket som är helt rätt i de texterna som finns. Det innebär då att om han nu sa så här: sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset, då betyder det att Yeshua var i paradiset den kvällen, den eftermiddagen han dog, strax innan den högtidssabbaten då. Och det kanske inte riktigt stämmer när skrifterna säger att han skulle vara i dödsriket under 3 dagar och 3 nätter. Om nu dödsriket betyder graven, så kan det vara bara kroppen som är där i 3 dagar och 3 nätter. Det är helt okej. Men om nu man tror att hans själ på något sätt fick uppleva kval och lidande efter att han hade dött, så kan man inte få med det, för då det gör man inte i paradiset. Så frågan är, vad fick Yeshua uppleva när han var då död? Upplevde han bara en förintelse? Upplevde han lidande under sin dödstid? Fick hans själ gå igenom vedermöda? Fick hans själ gå igenom de eviga lågorna från eldsjön? Det finns vissa bibeltexter som antyder om att han fick uppleva det här. Om det var under tiden innan han dog, eller om det var efter han hade dött som själ, att han fick uppleva det här lidandet, det vet inte jag. Men texten är svår om man tolkar den att han just den dagen skulle vara med i paradiset. För i så fall så är det bara själen som kommer till paradiset, och sen kroppen då uppstår på något sätt. Och kommer någonstans då som kanske också är paradiset. Men det går också att tolka texten på ett annat sätt, att sannligen säger jag dig idag, komma, du ska vara med mig i paradiset. Och den tolkningen stämmer mer överens med de skrifter som du hittar i Toran. Hela Toran är full av de här orden. Till exempel i Shema-texten. Dessa ord som jag idag säger till dig ska du lägga på ditt hjärta. De orden som jag idag befaller dig. De orden som jag befaller dig idag. Så du har det här uttrycket idag, idag, idag. Speciellt i 5:e Mosebok. Hur Moshe Rabbeinu hela tiden upprepar det här uttrycket idag. Så att om man nu ska säga att Yeshua, om han har en Torah-stil att tala, så anknyter han med att idag säger jag till dig, du ska verkligen veta idag att du ska få vara med mig i paradiset. Men det betyder då inte att han skulle vara med i paradiset just den dagen, utan det kunde ju vara 3 dagar senare då. Vilket jag tror är den rätta tolkningen. Den andra är då när Yeshua säger i min faders hus är många boningar. Det är Johannes 14. Och där, när Paulus talar om boningar, i andra Korinthierbrevet 5 kan man hitta någonting som liknar det som Yeshua säger där. Där står det i vers 1 och framåt. Ty vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad hos Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält, och då talar han om kroppen då, suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda, och det talar han om att vi dör, blir svaga och dör, utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Jag tror att texterna hör samman här. Johannes 14, vers 2. I min faders hus finns många rum eller boningar, som det står i 1917 års översättning. Om det inte vore så skulle jag då sagt till att jag går bort för att bereda er plats. Om jag än går bort och bereder er plats, så ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för jag vill att ni ska vara där jag är. Med andra ord, jag kommer att det finns redan uppståndelsekroppar till er i himlen som ni kommer att få. Om det inte skulle finnas det, så skulle jag säga att jag går dit för att fixa till dem så att ni får dem. Det är så jag förstår Yeshuas text här. Och då kopplar jag alltså med, det finns en uppståndelsekropp som passar den här. När vi nu talar om himlen, så måste vi tänka att himlen är en annan dimension. Himlen är inte materia. Himlen är andliga verkligheter som många gånger uttrycks i våran fysiska värld för att vi ska förstå de här verkligheterna. Men när det talas om andliga kroppar eller boningar i himlen eller rum i faderns hus, så är det alltså andliga, det är fysiska bilder som talar om andliga verkligheter. Och speciellt när vi läser Johannes evangelium, som använder sig av såddnivån, alltså den djupaste tolkningsnivån utav de fyra som finns. Det finns fyra olika tolkningsnivåer utav skrifterna. Därför så finns det fyra evangelier. Du har en pshatnivån som den enkla nivån, remesnivån som är liknelsenivån, drashnivån som är en djupare studium och såddnivån som är hemlighetsnivån. Och Johannes skriver i såddnivån, därför så alla uttryck som Johannes använder, som ljus och vatten och ormen i öknen, alla sådana uttryck som är fysiska, talar inte om något fysiskt utan om andliga verkligheter. Och nu är vi i Johannes 14 här. Och han talar om boningar i himlen. Det är inte några fysiska saker på så sätt, utan det här är andliga koncept som jag förstår att Gud har berett åt oss, uppståndelsekroppar som finns i den andliga världen, som kommer att skapas eller bli en verklighet vid uppståndelsen. Vi kommer att iklädas i detta. Våra kroppar kommer att bli förvandlade till det som Gud har berett åt oss i den andliga världen. Det är så jag upplever den här texten. Men det är ingenting som betyder att vi ska fara bortom månen och bortom Mars och komma till en himmelsk värld där det finns rum till oss. Utan det är alltså kroppar, boningar som kommer till oss i och med uppståndelsen när Yeshua kommer tillbaka. Mm. När han säger då, jag ska komma igen och ta er till mig, ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Det kan ju också tolkas, och det är ju lätt om man har den här grekisk-egyptiska idén att själen måste lämna sitt fängelse i kroppen och komma till himlen eller till det här paradiset som man då tänker sig. Och fara härifrån jorden. Det är alltså inte en biblisk tanke. Tanken är att kroppen ska finnas på jorden och den ska förvandlas och vi ska leva här på jorden. Men den dimension vi då kommer att leva i här på jorden är en himmelsk dimension. Därför talas om den himmelska människan. Men den himmelska människan kommer att finnas på jorden. Det är bara det att himlen kommer till jorden. Jorden och himlen kysser varandra. Nu är himlen är långt borta från oss nu. Gud har gömt sitt ansikte för oss. Hans närvaro är inte stark. Men han kommer att befolka den här jorden med sin närvaro. Hela jorden kommer att uppfyllas av Guds härlighet som vattnet fyller havet. Och då blir himlen på jorden. Jorden blir himmelsk. Och då blir våra kroppar här på jorden himmelska kroppar. Och när Yeshua säger, jag vill att jag ska ta er till mig. Ska vi se här då i Johannes 14:2. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och ta er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara. I det förhärligade tillståndet som jag kommer att vara i, dit vill jag att ni också kommer. Det är så jag förstår den här texten. Det är inte att vi ska flyga långt bort från jorden utanför luft och atmosfär. Utan vi kommer att komma in i samma andliga dimension, himmelska nivå. Dimension som Yeshua har nu. För han är vi i honom, prisat vara Herrens underbara namn, vilka underbara löften vi har. Så kommer att vi att få samma uppståndelsekropp som han har. Och vi kommer att regera på jorden, precis som det står i Uppenbarelseboken, att du har köpt människor från alla folk och stammar och de ska regera på jorden. Men det är alltså från en himmelsk dimension, men vi är här på jorden. Så att vi kan inte separera himlen från jorden, det är det som är problemet i den kristna teologin.
Ja, jag är på sjön eller.
Ja. Vi har den kristna grunden och det är lite svårt nu att förstå.
Ja, det finns två sätt att förstå vad som kommer hända efter döden. Och Bibeln, skrifterna, om man då läser precis som det står, så är det närmast att man ser det som att den som dör sover. Och då kan man se det som att döden är en parentes, ett väntans tillstånd där själen är i ett sovande tillstånd. Och kroppen kommer att förenas, själen kommer att förenas med kroppen igen och kroppen kommer att stå upp. Den andra tolkningen är att när själen lämnar kroppen så kommer den att vara i ett paradistillstånd med ljuvlighet, med Herrens närvaro, att vara hos Herren och få uppleva hans närhet och vara en väldigt medveten själ. Man får en skärpthet i sitt sinne. Det finns till och med folk som säger att de vittnen som talas om i Hebreerbrevet 12:1, vi är omgivna av en sky av vittnen, är alla de som har dött i tron och ser det som händer på jorden och är medvetna om det här, vad som händer på jorden. Och är som en stor hejaklack och heja på oss som lever då i det här tillståndet vi har nu. Det är de två olika tolkningarna. Du kan finna båda i både den kristna världen och i den judiska världen. Och problemet med om man tänker att de döda är medvetna och ser oss nu, det blir ju det att vi skulle kunna be till dem. Vi skulle kunna tala med dem och be att de ber till Herren för oss. Och då kommer vi in i någonting som är otäckt och mörkt, som är förbjudet enligt skrifterna, som är väldigt vanligt i katolska världen och även i den judiska världen. I judiska världen är man noggrann med att inte be till de döda. Det är väldigt, väldigt skarpt. Att man inte får be till de döda. Men däremot så gör man väldigt mycket med tanke på att den dödas själ ska bli upphöjd och komma närmare Herren och så vidare och så vidare. Man gör goda gärningar för de dödas skull. Man tänker att de döda har en typ av reningsperiod så att de kan komma närmare Herren och förhärligas och få en upphöjd själ mer och mer genom det som deras ättlingar gör för dem. Och de här tankarna blir ju ett resultat av om man tror att själen är i ett medvetet tillstånd efter döden och kan få en förändrad status efter döden. Då blir ju den här praxisen kommer ju då bland de levande. Problemet i det här för mig har varit att det har blivit en stor business av detta. Alltså frukten av den här läran att själarna hos de döda kan få en förändrad tillstånd efter döden och de är medvetna och kanske ser och sådana här grejer. Det gör att folk ber till de döda eller i alla fall talar med de döda. De söker de döda. De tänder ljus för de döda. De gör goda gärningar för att de döda ska bli upphöjda mer och mer. Och alltså själva frukten av den läran för mig är misstänkt. Jag ser inte så mycket av det i skrifterna så att säga. Men det blir resultatet av det hela. Så jag, personligen, jag är inte riktigt färdig med de här tankarna. Hur är människan efter döden? Är man ett sovande, halvmedvetet, omedvetet tillstånd eller är man klart medveten eller till och med får ett övermedvetande som vissa rabbiner lär att man blir av med sin kroppsliga svaghet så att själen blir skärpt så att man blir mycket mer medveten och skärpt efter man har lämnat sin kropp än när man är i sin kropp. Jag vet inte vad jag ska tro i det här. Det som vissa texter som är starka argument för mig när det gäller detta är när Jeshua talar om med sadducerna som inte trodde på uppståndelsen, så går han ju till texten om busken, den brinnande busken. och talar om Abraham, Isak och Jakob, de tre patriarkerna, och säger att Gud inte är en Gud för döda utan för levande, för inför honom lever alla. Och då så använder han det som ett argument för att de döda måste stå upp, just för sadducéerna som inte tror på någon uppståndelse. Så han säger så här: för att Gud ska kunna vara en Gud för levande så måste Abraham, Isak och Jakob stå upp ifrån döden. För så, som de i det tillstånd som de är nu, så är Gud inte en död för, Gud för levande. Alltså själva argumentet från Messias är att Abraham, Isak och Jakob måste resas upp ifrån döden för att Gud ska kunna vara en Gud för levande. Han talade ju med sådana som inte trodde på uppståndelsen. Så om vi nu anser att Abraham, Isak och Jakob lever nu, trots att deras kroppar är döda, men lever de som själar nu, så är ju Gud en Gud för levande redan nu. Och då förlorar hela det här argumentet sin kraft mot sadduceerna. När Yeshua säger att ni som inte tror på någon uppståndelse, se vad som står i skriften. Så där är ett väldigt starkt argument för mig att Abraham är död, Isak är död, Jakob är död. Och då tänk då, alltså, vad är Abraham för någonting? Är det bara hans kropp? Är det också hans själ? Är det både kropp och själ som är Abraham? Om Abrahams själ räknas som levande och hans kropp räknas som död, okej, det kan jag acceptera. Då är Gud Abrahams Gud. Men då är han inte Abrahams kroppsgud utan bara Abrahams själs Gud, om han är Gud för levande. Och då behövs en uppståndelse för att han ska vara Abrahams kroppsgud också. Men det blir liksom att man delar upp människan här i ande och kropp och själ och så här. Så det är lite svårt med argumentet här. Men om vi nu ser det på ett enkelt sätt, så säger Yeshua: Abraham är död, Isak är död, Jakob är död. Och Gud säger att han är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Men han är inte en Gud för döda utan för levande. Och eftersom han är en Gud för levande så måste Abraham resas upp från döden, Isak måste resas upp från döden och Jakob måste resas upp från döden. För då är Gud en Gud för levande. Och det är beviset på att det finns en uppståndelse. Det är så vi måste förstå den här texten. Så Abraham är död alltså. Vi var och hälsade på Abraham för två veckor sedan. Jag, min fru och jag. Vi var vid Abraham, Isak och Jakobs gravar för första gången i livet. Sara och Lea. Och Sara, Rebecka och Leas gravar, som också är där då. Patriarken och deras fruar, utom Rakel som då är begravd på ett annat ställe. Och det var ju en upplevelse att be Amidabönen där. När man börjar med att säga: Gud, du som är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och här låg deras kroppar precis under våra fötter. Där fanns deras gravar. Och då kom ju tanken om uppståndelsen väldigt, väldigt starkt. Så jag kan väl säga att jag är inte färdig, och jag vet inte om ni har det mer klart för er, men vi får faktiskt tänka vidare och studera vidare och fundera. Vi behöver inte ha en bestämd uppfattning om saker och ting.
Sen texten i Lukas evangeliet 16, när Jesus berättar om Lazarus och den rika mannen.
Ja, det är en av de texterna som då används för att efter döden så är det en medveten varelse och medvetet tillstånd. Nu kan man ju ställa frågan, den texten talar om att den rike mannen får uppleva plågor efter döden och Lazarus får uppleva smärtlindring, han får njuta, och så är det ett stort svalg mellan dem, ett stort avgrund mellan de här två i Abrahams sköte då. och den här döde var, där Lazarus, den rike var. Frågan är, och det är ju en stark fråga som man måste ställa sig. Hur kommer det sig att man får lida efter döden utan att det blir en dom? Kan det bli ett straff utan dom? Den här rike mannen som blev dömd till att lida efter döden, han hade plågor och fick ett straff. Hade redan domen skett då? När sker domen? Sker domen precis när man dör, eller sker domen vid uppståndelsen? När sker domen? Eftersom det är redan ett straff och en belöning där på andra sidan. Det stämmer inte riktigt med tanken om att det ska vara en dom och sedan kommer belöning eller straff. I så fall är domen precis när man dör, och det finns ingenting i skriften som säger att domen är precis när man dör. Utan domen kommer ju efter uppståndelsen. Men man skulle kunna tänka sig att texten talar om, det är ju en liknelse. Yeshua talar också i liknelse på alla möjliga sätt. Så att man kan tänka sig att den talar om andliga verkligheter utan att verkligen tala om det som händer när man dör. Och jag måste säga att jag inte heller är färdig med det här. Jag arbetar med tankarna. Jag är också öppen för att när man dör så har man ett medvetet tillstånd. Men jag ifrågasätter den läran.
Okej.
Tack. Tack ska ni ha för intelligenta frågor.
Ja. Det kommer. Ja.
Ska vi sätta punkt för dagens undervisning? Tacka er alla för att ni har varit med. Jag önskar er Guds välsignelse och hoppas att vi kan träffas om en vecka igen. Yes. Shalom. Shavuot tov. God vecka.
Shalom.
Shalom. Shalom.